En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vad vill Socialdemokraterna i september 2025? Vill de något? Har de idéer? Har de sakpolitik? Har de någon valfråga? Är de bara en kopia av Moderaterna eller, håll i er nu, av Sverigedemokraterna? Har de en pigg ledning? Vilket är det konkreta erbjudandet från landets största parti? Varför ska man rösta på dem? Ja, jag blev helt utbränd nu. Tänk då så utbränd Magdalena Andersson måste vara när frågorna hopar sig. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej! Idag finns jag, Olivia Svensson, i studion tillsammans med My Råvädder, vår inrikespolitiska kommentator.
Hej!
Och Olof Svensson, vår politikreporter.
Hej!
I det här avsnittet ska vi prata om Socialdemokraterna, Sveriges med råge största parti som inte saknar självförtroende men som möjligen saknar sikte, sakfrågor och svar. My, skulle du säga att det är en korrekt beskrivning?
Det är en bra beskrivning. Vi kan väl se om det går att nyansera den lite.
Mm, du letar efter nyanser. Andra gräver i regeringsfrågan. Partiledaren Magdalena Andersson vill ju som bekant inte ge några besked än alls hur hennes lag ska se ut. Centerledaren Anna-Karin Hatt har deklarerat i ett brev till Kristersson att de aldrig kommer att bli en del av Tidö. Miljöpartiet har ju stämmobeslut på att aldrig släppa fram en regering de inte sitter i. Och så har vi vänsterledaren Nooshi Dadgostar.
Vi har ju en policy som ligger i linje med alla andra partier. Nämligen att röstar man på Vänsterpartiet, då får man vänsterpolitik. Och det är ju så det fungerar i en demokrati. Så det är egentligen ingen dramatik i detta.
Kan det inte bli ett problem att få ihop en regering?
Jag har väldigt svårt att se det. Under hela den här mandatperioden har ju vi varit motorn på vänstersidan.
Ja, Nooshi Dadgostar kritiserar nu också Socialdemokraterna för att ha varit passiva oppositionsledare, såg jag. Ni träffade ju båda henne i tisdags morse. Hur många käppar i hjulet tänker hon sätta för Socialdemokraterna?
Jag tyckte det var en rolig dag tisdags. För att vi fick ju veta att svensk politik har två solar som allting snurrar runt. Vänsterpartiet då enligt Nooshi Dadgostar och Centerpartiet enligt Anna-Karin Hatt. Två parallella solsystem som tyvärr verkar vara ganska ensamma då. Och om man skulle, precis som inför valet 2018 och 2022, så skulle man liksom rada upp allas röda linjer, så skulle ju inte någonting hända i svensk politik efter nästa val. Så att det finns ju delar här som måste förändras.
Vad tänkte du om Nooshi Dadgostar i tisdags? Det var ju en sån här fika hos riksdagsjournalisterna och då fick hon ju såklart en massa frågor om regeringsfrågan. Vad kunde du utläsa?
Alltså jag tror ju, som svar på din fråga, så tror jag inte att hon kommer sätta så många käppar i hjulet på Magdalena Andersson. Hon är ju såklart väldigt beroende av Magdalena Andersson. Det finns ju ingen annan som hon skulle kunna samarbeta med än med henne. Så att det var mitt starka intryck efter den här sammankomsten. Sen är det också så att hon har lite av en grandios självbild när hon då pratar om att det är hon som driver politiken framåt och så vidare. Men hon har den med glimten i ögat, men hon vill ju gärna sätta den här bilden att Vänsterpartiet har ett väldigt stort inflytande i svensk politik, och det är inte alla som skulle hålla med om det.
Men någonting som finns som en friktion mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, det är ju det som hände när januariavtalet ingicks 2018. Och hon beskrev det som att bli, eller hon jämförde det med att bli överkörd av en traktor när vi träffade henne i tisdags. Oj. Där hon menade att den som är överkörd av en traktor, kan man säga att den verkligen bråkar när den ligger under traktorn. Och att det här inte får ske igen. Så att jag tror att hon kommer ju inte gör det lätt för Magdalena Andersson, men precis som Olof säger så har hon ju inga andra alternativ. Så hon kan ju inte göra det hur svårt som helst. Och hon har ju varit ganska besvärlig under sin tid som partiledare för Socialdemokraterna. Så någonstans kanske hon också kommer behöva gå in i de här förhandlingarna med något mildare än vad hon, hur hon beskriver det nu.
Och det som också var intressant var ju att hon gav ju ett besked som var precis samma besked som hon gav till oss i somras. Det här att hon ett krav att få sitta i regering och andra regeringar där vi inte ingår, de kommer hon fälla. För det var ju, hon medverkade ju i Ekots lördagsintervju för ett tag sedan, och då var det ju, ville hon helt plötsligt inte kännas vid det här riktigt. Hon svajade lite på det.
Men nu är hon tillbaka.
Nu är hon tillbaka.
Jag ser en massa käppar här framför mig faktiskt. Jag tänker att det kommer bli precis så knivigt som man kan tänka sig för Magdalena Andersson att bilda lag på den rödgröna kanten om det skulle bli aktuellt. Men regeringsfrågan är absolut inte det enda bekymret som partiet brottas med så här ett år före valet. Vi kan väl lyssna på en annan potentiell huvudvärk.
Vilken är den viktigaste frågan som Socialdemokraterna går till val på?
Den viktigaste frågan, men vi har ju några frågor. Näringslivet.
Tillväxt och välfärden, helt klart.
Gängkriminaliteten.
Men jag tror att det är helheten, att få ihop samhällsbygget och få ihop gemenskapen igen.
Välfärden.
Vi ska få ett rikare Sverige där klimatfrågan spelar en väldigt viktig roll.
Öka sammanhållningen.
Och många, om du måste välja en.
Om jag ska välja en.
Ja, vi har många viktiga frågor, men vi har en särskild koncentration på faktiskt barn och ungdomars idrott och kulturliv.
Om att vi ska hålla samman Sverige eller om Sverige ska fortsätta splittras och polariseras som de har gjort under SD-regeringen.
Nej, man kan tycka att jag är politisk redaktör och borde veta lite, men det är ju oklart för mig och jag tror att det är oklart för väldigt många andra också.
Socialdemokraterna behöver ett offensivt, tydligt program så att en sån som jag i alla fall vet vad jag ska svara på reporterns frågor.
Ja, det här var ett inslag från SVT där olika ledande socialdemokrater uttalade sig om vilken den viktigaste valfrågan är. Det rådde lite delade meningar, upplevdes kanske som lite spretigt. Ett väldigt välklippt inslag får man ju också säga. Men måste man ha ett unisont svar på vad den viktigaste valfrågan är om man är Sveriges största parti?
Alltså först, ja, genialt inslag av Daniel Ingmo, en av våra favoriter. Ändå i den här podden med tanke på att han var konkurrent.
Absolut, han ska ha all cred.
Ja. Och för det andra, nej. Alltså man behöver inte ha ett unisont svar. Men man behöver ha en riktning som man går i. Och det var väl framför allt det som var problemet med det här inslaget. Eller som satte ljuset på det. Och det är att politikerna, de har inte riktigt någon riktning här. Och det största problemet tyckte jag var väl att de här opinionsbildarna som också var med i det här inslaget, opinionsbildarna på vänsterkanten, de har inte ens ett svar på vad de tänker Socialdemokraternas politik är. Och om man befinner sig i den här kretsen och ändå inte kan uppfatta vad det är de vill, då har ju partiet ett enormt problem. Inte för att vi inte visste det egentligen, men det blev ju väldigt tydligt här i det här inslaget.
Om man ska säga något som balanserar bilden så det ska väl tilläggas att de här intervjuerna gjordes ju i riksdagen med politiker då som har olika ansvarsområden i riksdagen, så det kanske blir rätt naturligt att de då nämner någonting, någon fråga som de själva arbetar med.
Om man frågar den personen som har ansvar för alltihopa då, Magdalena Andersson, vilket är hennes svar på den viktigaste valfrågan?
Ja, men det är ju det som flera faktiskt tog upp, och det är ju sammanhållningen framför allt.
Gud vad flummigt det låter, vadå sammanhållningen?
Men det är ju det här att Sverige ska bli mer som Sverige.
Nej,
men
och det här förstår jag inte vad det betyder.
Nej, men det här är ju också problemet som Socialdemokraterna har. Det är ju att man har väldigt mycket retorik kring saker och ting, men man har inte lika mycket politik att fylla det med. Och om den finns så är det inte någonting som de framför, utan det handlar mer om retoriken än politiken. Och det tror jag i längden gör det svårt för väljarna att förstå vad exakt det är man röstar på. Och då menar de ju att man röstar på Magdalena Andersson, man röstar på förändring, man röstar mot SD. Men sen då? Alltså jag tror inte att det räcker ett val till. Det är en strategi som man har använt tidigare och som inte har funkat 100% tidigare. det gör ju liksom partiet svagare att man inte har någonting annat än just det här att gå till val på.
Ja, för jag tänker om man är väljare som vill titta på den konkreta politiken. Det här vill Socialdemokraterna, det här driver dem. Då vill man se en plan framför sig. Hur tydlig är den planen, Olof?
Ja, uppenbarligen så finns det ju brister eftersom de här S-debattörerna i det här inslaget, inte ens de tyckte ju att det var så speciellt, att det är så speciellt tydligt vad partiet vill. Sen tror jag i och för sig att oftast så ju närmare valet man kommer, desto mer så växer det fram en fråga som man då kanske går fram tydligare eller mer kraftfullt med, och de andra frågor som är lite mer marginella, de faller bort.
Jag tror också att det finns en otydlighet för att Socialdemokraterna vill att det ska finnas en otydlighet kring exakt vart man står. Och det hakar ju i ett annat problem de har, och det är ju att de gärna följer sina politiska motståndare istället för att sätta en politisk agenda.
Säger du att de försöker vara copycats?
Jag måste säga att det är ju väldigt sällan som jag tycker i debatter att man liksom vinner på den här typen av liksom förskrivna comebacks. Men den som Ulf Kristersson hade i någon debatt ganska nyligen, som sa, när han sa att Socialdemokraterna bara var ett femte Tidöparti, att de bara följer, att de liksom bara hakar på. Jag tror att det är ju faktiskt ett argument mot Socialdemokraterna som det ligger sanning i, och som det finns liksom lite politisk sprängkraft i, som de hade kunnat använda mer. Det var liksom en sån här, en one-liner förskriven som ändå har relevans. Men inte ofta.
Men om vi ska vara lite hjälpsamma då, vad borde de satsa på för sakfrågor och ämnen? Alltså, var skulle chanserna att lyfta faktiskt finnas för Socialdemokraterna just nu?
Men egentligen är väl det inte så otydligt. Det är bara att de inte gör det. Alltså, det finns ju starka röster inom socialdemokratin för att man ska lyfta välfärd, man ska lyfta jobb, ett stort starkt ben. Jobbig bild framför sig. Men det har ju varit också det här att lyfta integrationen. Och där finns ju policy och politik man kan prata om. Men man väljer liksom en annan debattteknik helt enkelt, och som bara handlar om motståndarsidan.
Det här som du nämnde fanns ju i och för sig med när hon hade sitt när hon höll sitt linjetal i våras. Då pratade hon ju mycket om det här med förstärkt säkerhet, växande välstånd och ett enat Sverige, och det här att man då skulle göra upp med den orättvisa ekonomiska politiken och så vidare.
Det finns ju flera områden de tycker olika saker. Alltså tycker annorlunda från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men det känns ju inte riktigt som det. För de vill ju sätta en annan bild. De vill ju sätta en bild av att de kommer inte ändra någonting av den politiken som sätts nu. De tänker att väljarna gillar den. Och då blir det ju väldigt svårt att sen gå ut och argumentera mot sig själva på något sätt.
Jag undrar om det står klart för väljarna vad Socialdemokraterna står för just nu. Jag är intresserad här, My, för du brukar ju prata ofta om ett partis berättelse och vikten av att ha en berättelse. Hur ser Socialdemokraternas berättelse ut nu för tiden? Vad är det för Sverige de tecknar framför sig?
Jag börjar med att tänka att det är jag som en galning som efterfrågar att det ska liksom finnas någonting större än en kortsiktig politisk plan som släcker bränder.
Fast det har väl alltid funnits en berättelse som tillhör just Socialdemokraterna, så det är väl inte så konstigt att du skulle efterlysa den?
Nej, det finns berättelser i alla partier. Det är ju väldigt ofta kopplat till liksom deras ideologier, alltså hur man tänker att det ideala samhället ska se ut. Och jag tyckte ändå att Socialdemokraterna var inne på det här när de lanserade sitt partiprogram. De lanserade det för typ ett år sedan, sen klubbades det i våras på kongressen. Och då sa man att man ville gå tillbaka till liksom klassisk socialdemokratisk politik. Och jag ska citera lite här. En riktning där samhället kliver fram. Och då är den här riktningen ska handla om att lösa människors problem. Och då lyfter man ju upp, precis som Olof var inne på, tryggheten, ekonomin. Man ska ha någonstans att bo, man ska ha ett jobb. Alltså sån här klassiska socialdemokratiska frågor där de har högt förtroende. Men vad händer sen? Liksom, det känns som att det var ett ögonblick av klarsynthet, och sen har det inte hänt så mycket mer. Så jag tror egentligen att det handlar om att man är man är liksom osäker på vart man står politiskt och man vill inte missa några chanser.
Det är svårt att veta vart man ska.
Nej, och när ett parti blir ängsligt så blir det inte heller särskilt tydligt i vad ett parti vill.
Tycker du att det känns som att Socialdemokraterna är ett ängsligt parti? Är det någonting du märker av när du pratar med socialdemokrater?
Nej, det tror jag inte. Däremot så finns det ju en allmän bild av att partiet ibland hamnar i den här att de alltid är tvåa på bollen på saker och ting. Alltså de tidiga partierna går fram med någonting och sen så sätter sig Socialdemokraterna ner och funderar och så kommer de fram till något som är snarlikt det som tidiga partierna redan har lagt fram. Och det kan jag tänka mig spä på den här bilden av ett ängsligt parti.
Ja, intressant att du tar upp just det här med att vara tvåa på bollen. Jag tänkte vi skulle gå in lite på Socialdemokraternas relation till Sverigedemokraterna. De har ju målat ut Sverigedemokraterna nu ett tag som någon slags huvudmotståndare. Men det intressanta är kanske hur de angriper sin största fiende, sin största motpart. Olof, du har ju reagerat på det här med att Socialdemokraterna allt oftare använder sig av ordvalet SD-regeringen.
Jag har noterat det i alla fall. Det var ju extremt tydligt när Mikael Damberg då skulle kommentera regeringens budget här förra veckan. Då så sa han ju det här med SD-regeringen säkert 20 gånger under en kort pressträff och han hade till och med sig papper som han delade ut till journalisterna där det då står tydligt SD-regeringen. Och det här det är inget nytt, det har de gjort ett tag och det är naturligtvis för att då trycka dit Ulf Kristersson. De vill ge sken av att det inte är Ulf Kristersson som bestämmer utan det är SD som bestämmer, för alla vet ju att SD sitter ju inte i regeringen även om de då samarbetar med regeringen. Men vad jag förstår, vad jag har hört när jag pratat med moderater, så det här biter inte riktigt på dem, för de tycker ju det här att det kan snarare vara något positivt. En moderat uttryckte det som att om det nu eventuellt blir så att Sverigedemokraterna i framtiden går in i regeringen, då har ju Socialdemokraterna redan då, de har ju ingen kritik kvar ju, och i allmänhetens ögon så blir det som att, ja men herregud, ni har ju tjatat om SD-regeringen i ett år, och de är väl redan i regeringen, vad är skillnaden? Så att det är en analys som Moderaterna gör, så frågan är om det här biter på Ulf Kristersson som det då är riktat till.
Vad tror du med?
Det biter på min hälsa i alla fall. För att jag vet liksom inte om det är blodtrycksfall eller blodtryckshöjning som sker nu varje gång de säger det.
Nu finns det alltså till och med på trycksaker att det står SD-regeringen tryck. Ja. De har beställt det här hos ett tryckeri. Då vet man att man satsar på någonting.
Och det finns ju andra sätt, tänker jag, som skulle vara lite mer spännande att ge sig på Sverigedemokraterna. Och då menar jag, och regeringen också, jag menar liksom sakpolitiskt. Om man tittar på SD och Socialdemokraterna då, det finns ju stora väljargrupper både till höger och vänster på den politiska skalan som ogillar Sverigedemokraterna. Och jag gissar att Socialdemokraterna har gjort någon slags analys kring vad det är som väljarna inte gillar. Så lyft det då. Och prata om den sakpolitiken som ligger till grund till det här ogillandet. Jag kan bara ta några saker som jag skulle tänka mig att det skulle kunna handla om. Dels det här att SD har svängt från att vara ett socialkonservativt parti till mer att bli ett borgerligkonservativt parti. Det finns ju stora väljargrupper där som kanske inte har hängt med i den resan. Alltså, det är ju väldigt många LO-väljare som gick till SD för kanske, vad är det, typ 10 år sedan kanske.
Mm.
Till exempel den polariserande retoriken, vi och dem tänket, exkludering av människor med annan bakgrund. Där finns ju en stor politisk konflikt i hur man ser på integration till exempel inom socialdemokratin och Sverigedemokratin. Och problemet med värderingar, det är ju väldigt populärt och modernt nu för tiden. Och de har ju återkommande problem med representanter som uttrycker rasistiska eller andra oönskade åsikter i Sverigedemokraterna. Det händer ju fortfarande. Alltså det här är bara några delar där man kan tänka sig att det finns andra angreppssätt än att bara säga SD-regeringen. Och det går ju att ställa det här mot politik. Alltså vilka politiska förslag har man då som skiljer sig, som gör en tydlig skillnad mellan de här frågorna som människor inte gillar med SD och det partiet man själv representerar.
Och då är vi ju återigen inne på det här med att det kanske är lite tomt. Det kanske är innehållet som är problemet.
att man behöver göra ett arbete, och jag kan inte svara för att arbetet inte görs inom partiet.
Men det syns inte kanske.
Precis, det syns inte. Partier är väldigt bra på att tänka inåt. Det är inte bara sossarna som har problem med det. Det finns många partier som tänker mycket inåt. Moderaterna är ett annat sånt parti. Men där det liksom inte alltid kommer ut.
Det inre livet måste ut i offentligheten.
Det finns glastak i alla partier, och i vissa partier ibland kanske det ligger lite lägre, och det är lite svårare att komma med idéer som är lite mer nytänkande.
Det verkar också väldigt viktigt för Magdalena Andersson nu att svepa in Jimmy Åkesson i någon slags statsministerkandidatdebatt, har jag noterat. Hon tycker ju att hon kan lika väl debattera med honom då om någon slags statsministerroll och inte bara med Ulf Kristersson, eller hur? Varför är det så viktigt?
Ja, men det är också ett spel för att underminera Ulf Kristersson. Jag menar, det är ju, det har vi varit inne på tidigare i den här podden, att jag tror inte Socialdemokraterna på allvar ser att Jimmy Åkesson är statsministerkandidat i Tidöblocket. Det är Ulf Kristersson som är det.
Det är ett spel. Men är Socialdemokraternas nya identitet egentligen att de är liksom alternativet utan SD? Det var ju, du var ju inne på det, My.
Alltså, nytt är det ju inte, det gammalt som gatan i det här laget. Ja. Men jag tycker att de kan släppa det. Eller?
Eller, vi frågar er socialdemokrater.
Vi vet ju, jag tänker att bilden är etablerad nu, sedan ett decennium tillbaka. Mer än ett decennium. Är det 15 år som har gått nu, till exempel sedan SD kom in i riksdagen? Att Socialdemokraterna vänder sig bort från Sverigedemokraterna och inte vill samarbeta med dem. Alltså, jag tror man ska kunna väcka vilken väljare mitt i natten och fråga dem, vill S samarbeta med SD? Och alla ska kunna svara direkt, nej, ja, det vill de inte, vi vet det nu.
Men räcker det som identitet?
Nej,
nej,
det är klart det inte
det gör. Det ju inte.
Nej, det är det jag menar, att det kanske går att släppa nu och hantera det här på ett sakpolitiskt sätt istället för att hantera det med att de är dåliga. Det finns många väljare som är rädda för att de ska få ännu mer makt. Ja, alltså det är väl ändå etablerat.
Ett sätt att, vad ska man säga, väcka uppmärksamhet hos väljarna och försöka trava in i deras liv kan ju vara att jobba lite med personalfrågor. Socialdemokraterna har gjort en rockad i toppskiktet häromdagen. Vi kan lyssna på hur Magdalena Andersson presenterar det här.
Hej och välkomna till den här pressträffen där jag ska berätta om en ny laguppställning för oss socialdemokrater. Och här med, har jag med mig en lång rad väldigt taggade socialdemokratiska företrädare.
Ja, det handlar om 8 socialdemokrater, en del mer kända, en del mindre kända, som påverkas då av den här rockaden. Jag tänker absolut inte gå in på vad varje person får för ny position. Men Lawen Redar, som ju såklart är ett känt namn, hon blir ny integrationspolitisk talesperson. Och trotjänaren Anders Ygeman tar istället plats i riksdagens utbildningsutskott där han blir vice ordförande. En petning läste jag om just den rockaddelen. Vad säger du, Olof? Vad innebär det här?
Ja, det är ju någonting som Ygeman inte alls håller med om. Han tycker ju...
Surprise!
Surprise, surprise! Nej, men det... Och när man pratar runt lite med folk i partiet så inte den bilden att det skulle vara en petning. Snarare har jag hört att... var en som tyckte att Ygeman får ett för tungt ansvarsområde. Flera i partiet, enligt den här personen, då tycker att han har gjort ett lite trött intryck den senaste tiden och att han då borde ha, ja, kanske fått göra någonting annat ett tag.
Han har ju också varit engagerad i Socialdemokraterna sedan 1348, så det kan man ju förstå.
Men om man ska förtydliga någonting här som Socialdemokraterna själv misslyckades med, det är ju att när man blir liksom ordförande eller vice ordförande i ett utskott så blir man också talesperson för det. Och det var väl det som de inte kommunicerade, och det var det som folk missförstod. Alltså att man blir en tales, han blir talesperson i en väldigt viktig fråga som är utbildningsfrågorna för Socialdemokraterna. Men eftersom de bara sa att han blir vice ordförande i utbildningsutskottet så är det ju inte normal människa som kan tolka det på ett på det riktiga sättet.
Ja, det låter ju inte så jättehäftigt.
Nej, man kunde ju kommunicera det på det sättet som människor förstod. Som var så här, vi har flera nya talespersoner, det här är deras ansvarsområde. Vill du prata om det här politiska området så är det detta den personen du ska gå till. Så kunde man ju förklara det.
Men varför sker det här då? Varför ska de ens byta roller? Vems på vems initiativ och med vilket syfte?
Till exempel att Lawen Redar får den här positionen. Hon har ju ändå haft det här ansvarsområdet ganska länge.
Integrationen.
Precis. Hon har ju tagit fram hon har ju lett den här arbetsgruppen som Socialdemokraterna har haft om integration och så vidare. Och hon har ju tidigare varit kulturpolitisk talesperson. Så det är ju liksom ett förtydligande av hennes, vad de vill att hon ska arbeta med för typ av politik. Och att de skjuter fram henne också. Hon ses ju av många som ett framtidsnamn. Likaså Ida Karkiainen får ju också en tyngre roll. Så att det är ju klart att de här två är framtidsnamn i partiet.
De har ju hittat på två nya positioner här också. Det är så här fria talespersoner som är Lawen Redar och Anna-Karin Säterberg. Och det handlar om att de inte då ska vara nedtyngda av utskottsarbetet. Alltså att de ska vara fria och kunna resa runt mycket mer ute i landet. Missionera kanske skulle kunna skriva det. Detta evangelium som Socialdemokraterna nu har tagit fram då på de här två områdena som de har fått.
Bryr sig vanliga väljare om vem som är ordförande i vilket utskott och sådär? Det är bara en retorisk fråga.
Men jag tycker det är fint att du frågar, Olivia.
Jag kände att jag blev lite sömnig när vi pratade om olika utskott här.
Men eftersom jag har fått bryta för att
jag råkade gäspa så högt. Ja. Ja, vi säger inget mer om det. Det får stå för mig ju, så att säga. Det har ingenting med Socialdemokraterna att göra. Men den absoluta toppen är i alla fall väldigt intakt hos detta stora parti. Att S-statsministerkandidat heter Magdalena Andersson råder det ju inga som helst tvivel kring. Hur mår hon då med ett år kvar till valet? Hur mår Magdalena Andersson, My?
Exakt hur politiker mår, det tänker jag att det är bra om vi inte vet det. Det kan inte vara 100-procentiga liv de ändå lever, även om de ju säkert älskar sina jobb. Men om man skulle utgå från hur det går för Socialdemokraterna så mår de oförtjänat bra ändå. Det går bra i opinionen.
Bra, säger du.
Ja, och det går bra i opinionen. Hon har höga förtroendesiffror. Även om det är ju ett stort parti och hon är en statsministerkandidat, så det kanske inte är helt överraskande att hon har höga förtroendesiffror. Frågan är ju egentligen varför de har det. Och det är väl lite där som många landar. Och det är ju inte bara vi som landar där. Jag tror att de här olika socialdemokratiska debattörerna, de hamnade också där. Alltså varför går det ens bra för det här partiet? De har inga svar på egentligen vad de vill. Så att det är ju...
Och då blir det ju lite skakigt. Om man inte förstår varför så kan man ju förstå att man kanske är lite nervös för vad väljarna verkligen tänker när de ska gå på valdagen och lägga sin röst. Om man inte riktigt kan, vad ska man säga, skaka fram vad som är framgångsreceptet.
Nej, och det... Alla partier nu borde vara väldigt nervösa eller är väldigt nervösa. Det är därför vi ser en rekordtidig valrörelse som redan har kickat igång. Och det är för att det är superjämnt egentligen parlamentariskt. Och det ser ju ut att bli ett maktskifte. Men mycket kan ju hända på ett år. Alltså den här typen av opinion säger ingenting om hur ett valresultat egentligen ser ut. Så att det är ju... ett spännande år tycker jag som vi har framför oss.
Vi har ju talat en del här i podden om Magdalena Anderssons lite förändrade debattstil, att hon har gått mot den lite mer känslosamma touchen faktiskt. Vad tycker partiet om det, tror du, Olof?
Ja, det är en bra fråga. Hon har ju trevat lite tycker jag och försökt hitta sin debattstil ett tag här. Ett tag var det ju använder hon ju mycket det här med att lite Göran Persson-greppet, det här att man skulle då ha en pauser och tyngd i det man sa. Och nu på senaste tiden så har hon då gjort en del lite mer känslosamma utspel eller reaktioner då på Ulf Kristerssons när han har attackerat henne. Jag vet faktiskt inte hur det har tagits emot. När jag pratar runt med lite andra folk som inte nödvändigtvis är socialdemokrater så får man lite spridda uppfattningar. Vissa tycker att det verkar vara... att det är bra. Vissa tycker att det kanske inte är så effektivt.
My, hur funkar det?
Nu ska vi fråga mig om vad jag tänker om känslor igen.
Ja.
Jag är ju helt emot det.
Mys känsloruta. Du tycker inte man ska blanda in det alls i politiken?
Jo, men jag gillar ju inte när det blir för mycket känslor. Och jag tycker ju inte att argument som det är trams passar sig i en saklig politisk debatt. Alltså jag tycker att det är ett sånt himla dåligt sätt att hantera en debatt. Och det är inte bara Magdalena Andersson som använder sig av det. Jag hörde Teresa Carvalho, som är en av deras andra toppolitiker, använder sig av det i en debatt i radion häromdagen.
Och, att hon avfärdade något som trams.
Ja, och det tycker jag, så att man kan avfärda den andras politik på många sätt. Men att säga att det är trams, jag vet liksom inte vad man tjänar på det i en debatt.
Nej, jag håller verkligen med.
Men jag är ju väldigt mycket emot känslopolitiken. Ja, men jag tycker att det inte finns så mycket plats för det egentligen.
Nej, jag tycker att känslor är okej om det kommer spontant och det finns någon poäng med det. Jag tycker inte när det känns liksom inövat eller inplanerat, då blir jag allergisk faktiskt.
Ja, men så är det. Det är också en debattknep att försöka sätta motståndaren ur spel genom att... Och det har ju varit vid två uppmärksammade tillfällen i debatten med just Ulf Kristersson och Magdalena Andersson, när frågan om Hamas och det har kommit på tal, där Magdalena Andersson har blivit väldigt känslosam, och det kanske hon har blivit för att hon har påverkat henne väldigt mycket. Men jag tror ju också att Ulf Kristersson vet lite vilka knappar han ska trycka på för att framkalla den här reaktionen hos henne.
Jag måste bara säga först att det är ett befängt påstående att vi ska ha någon slags terrorromantik inom socialdemokratin. Det är faktiskt så, Ulf Kristersson, att jag är partiledare för det parti i Sverige som har känt av den yttersta konsekvensen av politiskt våld. Och att säga att jag har någon slags terrorromantik och tar lätt på politiskt våld, det är bristande ledarskap, omdömeslöst. Jag minns mordet på Olof Palme. Jag minns allt det hat som föregick det mordet, före det mordet. Hur moderater hade piltavlor med Olof Palme mitt i piltavlan, eller man hade den här dockan som man kastade omkring och till och med trampade på. Alltså jag kommer alltid ta ytterst allvarligt på alla former av politiskt våld eller organisationer som romantiserar politiskt våld. Jag tycker det är en befängd anklagelse.
Nu var det ju inte så länge sedan ändå som Socialdemokraterna regerade. Om vi ska knyta ihop säcken lite, de har ju lyckats få makten förut. Hur lyckades de sist? My, påminn oss. Vad använde de då för knep? Hur kom de fram till det slutgiltiga segern?
Ja, men om vi ska prata lite om vad deras styrkor är, då är det ju att det är ju ett stort parti som samlar en dag 30% ungefär av den svenska befolkningen. Det finns ju en otrolig styrka i det, bara det. Sen så är de ju ledare på en sida där det inte finns några diskussioner kring vilket som är det dominerande partiet. Till skillnad från Ulf Kristersson som har lite mer problem med det.
Frågan är avgjord på den rödgröna sidan.
Det är avgjort. På den, det finns
med marginal.
Liksom, Nooshi kan tycka mycket om sin egen förträfflighet, men det finns bara en sol på den sidan, och det är Socialdemokraterna. Och sen så har de ju en annan sak, och det är att de är väldigt bra på att förhandla. Och det var så de tog makten förra gången. Förra gången de tog makten, det var ju den rekordlånga regeringsbildningen. Den var väldigt komplicerad. Och den utmynnade januariavtalet, där man liksom bröt upp alliansen. Och man skapade en liksom mittenregeringsunderlag med Liberalerna och Centerpartiet och Miljöpartiet. Och det politiska hantverket är det inte många partier som klarar av att göra, som har den liksom dominansen att kunna förhandla på det här sättet och erfarenheten. Så där har de ju ett väldigt starkt kort.
Men det låter samtidigt farligt att luta sig mot gamla meriter, och jag tycker det som har krypit fram under vårt samtal här idag, det är väl just det där att själva innehållet och sakfrågorna och motorn och kanske, vad ska man säga, anledningen till existens, det är någonting som saknas. Det känns som att det är lite ihåligt. Jag undrar, har det någonting med en generationsfråga att göra? Har man kanske tappat bort sig själva lite grann i skuggan av någonting annat? I skuggan av en historia som har funnits så länge kring Socialdemokraterna?
Jag tror att det har varit en väldigt tuff väg efter januariavtalet. Och det här att regera i koalitionsregeringar där man faktiskt måste kompromissa en hel del, och januariavtalet som var stora kompromisser. Och att också ha skapat en rädsla i partiet då att sätta ner foten allt för hårt för att det får ju också konsekvenser om man har väldigt hård politisk inriktning. När man sen ska göra kompromisser så blir de ju väldigt tydliga. Och jag tror att Socialdemokraterna vet om att om de ska kunna regera efter nästa val, om det finns en sån möjlighet, då kommer det bli tuffa kompromisser även för deras parti.
Finns det hopp för den nya generationen då, Olof? Alla unga, nya sossar, som vi brukar kalla här, nya, unga, heta sossar.
De som vi efterfrågar men aldrig riktigt finner.
Ser du dem där ute?
Men det börjar ju oftast med en generationsväxling i politikerledet. Det har ju, även om det finns kritiker som vill se mer sånt, så har de ju ändå börjat lyfta fram andra, de som vi nämnde tidigare då, bland annat.
Lawen Redar till exempel.
Precis.
På tal om Socialdemokraterna, det finns ju en person som lämnade för länge sedan, under visst kaos, men som på senare tid fått en helt ny vår eller höst i offentligheten. Jag talar naturligtvis om Håkan Juholt. Mannen som haft en något brokig karriär sedan han fick sluta som partiledare 2012 efter ynka 10 månader på posten. Han har sedan dess bland annat varit Sveriges ambassadör på Island och i Sydafrika. Han har skrivit en bok om sill. Och nu är han aktuell som deltagare i SVTs nya reality-satsning Spelet.
Jag kom in med det perspektivet att vi måste samarbeta istället för att konkurrera ut varandra. Och då förstår jag varför de rekryterade mig då med min bakgrund i politiken och som ambassadör. Va? Så jag undrade, först när jag kom in där så kände jag mig så otroligt felplacerad. När jag tittade och jag säger, vilken mardröm. Alltså, vad har jag klivit in i för en fullkomlig mardröm? Och hur många har sagt nej innan jag, min idiot, sa ja? Så att jag ju funderade på.
Har ni kollat något?
Nej, men jag ska göra det.
Nej, jag inte. Dåligt av er. Jag har inte heller kollat, men jag har sett lite klipp och jag har märkt att han får enorma mängder kärlek nu. Till exempel på sociala medier. Aftonbladets tv-recensent Carolina Fjällborg skriver: Sverige, vi har en ny reality-stjärna. Vare sig han själv vill vara en eller inte. Håkan Juholt har en rent himmelsk bra tv-aura.
Klart
skriver hon.
Han vill vara.
Ja, det är klart att han vill. Herregud.
Var fanns ens den? Tvetydigheten.
Han lapar ju i sig den här uppmärksamheten och kärleken på ett sätt som man sällan har skådat. Men är ni förvånade över den här nyväckta förtjusningen som råder i vårt avlånga land?
Han är ju väldigt likable och han är folklig och han är rolig. Han är liksom en person som bjuder på sig själv och som inte heller är rädd för att ta den positionen. Så att jag är inte så speciellt förvånad.
Nej, alla har ju egentligen gillat honom hela tiden. Det var ju också därför som han blev partiledare. Men sen så är han ju kanske lite flaxig.
Det kan man ju säga.
Och så det håller ju kanske inte hela vägen fram om man är partiledare ens, just. Nej. Men det är ju perfekt om man är reality-tv-stjärna.
Man vill sitta bredvid honom i bilen. Man vill inte nödvändigtvis att han ska köra. Så kanske man skulle kunna sammanfatta det om jag ska säga vad jag känner. Han var också med i Fördomspodden häromdagen, den här kända stora podden där man ska svara på olika fördomar om en själv. Vi kan lyssna på ett klipp.
Pizzasalladburken glider ofta av hämtpizzakartongen och blir till ett vitkåls roadkill på trottoaren.
Alltid. Jag tror aldrig att jag burit hem en pizzakartong och haft den här pizzalådan stående utan att tappa den. Jag tror aldrig gjort det. Därför vill jag bära den i en påse. Så absolut.
Ja, just det kan man få också, ja.
Får jag den i en påse klarar jag den från att tappa den. Får jag den inte i en påse kommer jag tappa den. Ja.
Ibland vill jag försäkra mig om att du är seriös. Men det har alltså hänt dig att du har tappat den på
portan. Självklart.
Att du inte bara sitter och spelar.
Nej,
jag behöver bara att du är ärlig.
Nej, men jag är fruktansvärt ärlig här. Ja. Det här programmet bygger på att vi är ärliga mot varandra.
Jag tyckte att man hörde under hela den här intervjun hur Juholt verkligen anstränger sig för att han ska liksom leverera guld. Han vill leverera, eller hur My?
Verkligen.
Ja. Vad tycker de forna kollegorna i Socialdemokraterna om det här att Juholt numera får folkets kärlek? För det är väl inte, it was not a good split, så kan vi väl ändå säga.
Jag tror inte det finns så många varma känslor mellan Juholt och Socialdemokratiska partiet. Inte åt något håll egentligen.
Nej. Är de avundsjuka på honom? Sitter Mikael Damberg och surar och tänker nu får Juholt all uppmärksamhet. Jag har ingen aning om hur Juholts och Dambergs relation. Jag bara tog ett namn i fickan.
Alltså det kan jag verkligen inte tänka mig.
Inte. Och låt mig också få skriva en bok om sill.
Silldiplomati.
Och folkets kärlek. Jag tycker i alla fall att det är roligt. Jag blir också glad för vår gamla kollega Soraya Hashim. För att hon älskar ju Håkan Juholt. Så vi skickar en liten extra hälsning tycker jag till Soraya faktiskt.
Ja, det gör vi.
Äntligen har Soraya fått sin önskan uppfylld. Håkan Juholt är överallt helt plötsligt.
Jag kan bjuda in honom till podden någon gång. Gör ett specialavsnitt.
Vi har ju inte gäster i den här podden. Det är min enda princip.
Okay. Ja, då håller vi på den.
Tack i alla fall för idag, My och Olof. Behöver ingen annan när ni sitter med mig i studion. Vi hörs igen redan på måndag i vårt frågeavsnitt En undran till. Och så rullar vi vidare in i dagen. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.